7. En kall medaljong, sidan 207. Shunshanska soldater. Blod och förbannad aska. Precis vad Mert behövde nu när tärningarna snurrade i huvudet på honom. Noel, leta upp Egenin och varna henne. Oliver, du får varna Isidena och Bethamin och Seta. De fem borde vara tillsammans, eller i varje fall nära varandra. De båda före detta Saldeimerna skuggade systrarna så snart dessa lämnade vagnen där de bodde tillsammans allihop. Ljus, måtte inte någon av dem ha gått in till staden igen. Det skulle verkligen vara som att släppa in en vessla i hönshuset. Jag går ner till ingången och ser efter om det verkar vara någon fara. Hon lystrar inte till det namnet, muttrade Noel samtidigt som han makade sig ut från bordet. Han var vig, särskilt med tanke på att det såg ut som om hälften av benen i hans kropp varit brutna någon gång under hans liv. Det vet du. Du vet vem jag menar, sa Mert bryskt och gav Chewon och Chelusia en vass blick. Dessa fånerier med namn hit och dit var deras fel. Chelusia hade sagt till Egenin att hennes namn nu var Leilwin Skeppslös, och det var det namn Egenin använde. Därmed inte sagt att Mert tänkte finna sig i sånt trams, varken för egen del eller för hennes. Förr eller senare måste hon komma till besinning. Jag säger bara som det är, sa Noel. Kom, Oliver. Mert makade sig också ut, men hade inte hunnit till dörren när Chewon tog till orda. Inga förmaningar om att vi ska hålla oss här inne, leksak. Inga vakter. Med tanke på tärningarna borde han leta rätt på hörnan eller någon annan av rödarmarna att placera utanför bara för säkerhets skull. Men han svarade utan att tveka. Du har gett ditt ord, sa han och satte hatten på huvudet. Det leende han fick som svar var värt risken. Kvinnor var alltid ett vågspel, men ibland var ett leende vinst nog. När han kom till ingången såg han att Jurador's dagar utan Shonshansk närvaro var till ända. Precis på andra sidan vägen var flera hundra man i färd med att ta av sig rustningarna, lasta av vagnar, sätta upp tält i välordnade rader och göra i ordning tjuderlinor. Allsammans med stor effektivitet. Han såg tarabonier med ringpansarslöjor hängande från hjälmarna och ränder i blått, gult och grönt målade tvärs över harnesken. Där fanns även män som av allt att döma var fotsoldater, med samma färg på sina harnesk, som ställde upp långa pikar och hängde upp pilbågar som var mycket kortare än en tjuvflodsbåge. Det måste vara Amardasier. Varken Terrabon eller Altara hade mycket till infanteri, och de altaraner som var i Shonshens tjänst hade av någon anledning andra markeringar på sina rustningar. Sen fanns det förstås riktiga Shonshanier också, kanske 20 eller 30 som han kunde se. Det gick inte att ta fel på deras målade fjällpansar eller de underliga insektsliknande hjälmarna. Tre av soldaterna kom släntrande över vägen. Det var smala, väderbitna karar alla tre. De blå rockarna med grön och gulrandiga kragar var trots färgerna av enkelsnitt och nötta där harnesken suttit, men saknade gradtecken. Med andra ord inga officerare, men det hindrade inte att de kunde vara lika farliga som röda huggormar. Två av kararna kunde lika gärna ha varit från Andor eller Marandi, eller rent av Tjuvfloden. Men den tredje hade sneda ögon som en saldén och honungsfärgad hy. Utan att sakta in på stegen fortsatte de in på föreställningens område. En av hästskötarna vid ingången visslade tre gälla signaler som fick gensvar överallt bland tälten, medan den andra, en skelögd kar vid namn Bollin, satte glaskannan framför de tre. Ett silveröre var, kapten, sa han med förrädiskt mild ton. Matt hade hört den storvuxne mannen använda samma ton ögonblicket innan han drämde en pall i huvudet på en av de andra hästskötarna. Barn går in för 5 kopparören om de når mig till midjan och för 3 om de inte gör det. Men det är bara spädbarn som kommer in gratis. Den honungshyade Sjönsjörnien höjde handen som för att knuffa bollen ur vägen. Men sen tvekade han och fick en än hårdare uppsyn, om det nu var möjligt. De båda andra slöt upp bredvid honom med knutna nävar. Samtidigt hördes ett muller av stöveltramp när varenda man i hela sällskapet, såväl artister i pråliga dräkter som hästskötare i grova yllekläder, verkade komma springande samtidigt. Varenda en hade något slags tillhygge i handen. Även Luca kom sättande i lysande röd rock, broderad med guldstjärnor ända ner till de nedvikta stövelskaften. Och till och med Peter, som var den mildaste man Mert någonsin träffat. Men nu såg Peter ut som ett veritabelt åskmoln. Ljus, det här kunde utveckla sig till rena rama massaken. Soldaternas kamrater befann sig mindre än 100 steg bort och hade alla sina vapen till hands. Det var det perfekta stället för Mert Cawthon att försvinna från. Han rörde diskret vid kastknivarna som han hade gömda i ärmarna och ryckte lite på axlarna så att han kunde känna den som hängde bakom nacken. Däremot gick det inte att kontrollera dem innanför rocken eller dem i stövlarna utan att det syntes. Nu lät tärningarna som ett ihållande åskmuller. Han började planera hur han skulle göra för att få Tjuon och de andra därifrån. Han måste ha kvar henne hos sig ett tag till. Innan katastrofen han glänta på dörren dök en annan Sjönsjörnier upp. Hon hade på sig en rustning som var randig i blått, gult och grönt. Men hjälmen höll hon vilande mot högerhöften. Hon hade samma sneda ögon och honungsfärgade hy som mannen. Och det fanns vita stänk i hennes kortklippta svarta hår. Hon var nästan en fot kortare än de 3 andra och det fanns inga plymer på hennes hjälm. Bara ett litet pilspetsformat bronsornament på framsidan. Men de 3 soldaterna ställde sig i stram givakt när de såg henne. Hur kommer det sig att jag inte blir förvånad över att hitta dig i vad som ser ut som början till ett riktigt fint litet upplopp, Marrel? Hennes sluddriga dialekt hade en nasal ton. Vad handlar det här om? Vi betalade inträdet, fanbärare, sa den honungshyade mannen med samma nasala uttal. Men sen sa de att vi måste betala mer för att vi är imperiesoldater. Balin öppnade munnen, men hon tystade honom med en gest. Med den pondus hon hade behövdes inte mer. Hon förde blicken över männen som stod samlade i en tät halvcirkel med sina påkar och skakade på huvudet när hon såg Luca. Men sen vände hon sig mot Mert. Såg du vad som hände? Det gjorde jag, sa Mert. De försökte komma in utan att betala. Det var tur för dig, Marrel, sa hon till den sjönsjörnske mannen som blinkade förvånat. Tur för er alla 3. Det betyder att ni inte är utan pengar. Ni är nämligen i lägerarrest i 10 dagar. Och jag betvivlar att föreställningen stannar så länge. Dessutom dras er såld in i 10 dagar. Ni ska vara med och lasta av vagnarna så att hemmatrupperna inte får för sig att vi tror att vi är bättre än dem. Eller vill du hellre ställas inför rätta för att ha skapat missämja i manskapet? De 3 männen bleknade. Det var tydligen ett allvarligt brott. Jag trodde väl inte det. Försvinn ur min åsyn och sätt igång att arbeta innan jag ger er en hel månad istället för bara en vecka. Ja, fanbärare, sa de med en röst och rusade sen tillbaka över vägen så fort de kunde medan de drog av sig rockarna. Hårdföra karar, men fanbäraren var hårdare. Hon var emellertid inte färdig. Luca kom fram och bugade sig siligt, men hon lät honom inte öppna munnen. Jag är inte särskilt förtjust i att man hotar mina mannar med knölpåkar, sa hon släpigt och vilade sin lediga hand på svärdshjältet. Inte ens Marrel. Inte när det är så många mot så få. Inte desto mindre visar det att ni har ryggrad. Är det någon av er herrar som önskar ett liv fullt av ära och äventyr? Kom med mig till andra sidan vägen och mönstra in hos mig. Du där i den flotta röda rocken, du ser ut som en född lansiär. Jag slår vad om att jag kan göra en riktig hjälte av dig på ingen tid alls. Det skakades på huvudena bland de församlade männen och en del började slinka iväg nu när det tydligen inte skulle bli något bråk. Peter var bland dem. Lukas såg ut som om någon klubbat honom. Livet på föreställningen lönade sig bättre än att vara soldat. Och dessutom slapp man risken att någon stack ett svärd i magen på en. Nu när ni ändå står här kan jag ju passa på att försöka övertyga er. Rika lär ni inte bli, men lönen betalas alltid ut i tid. Och det finns alltid en möjlighet att dryga ut den med plundringsgods om den orden ges. Det händer ibland. Maten varierar men den är oftast varm och för det mesta finns det tillräckligt för att fylla magen. Arbetsdagarna är långa men det betyder bara att ni blir så trötta att ni sover gott på natten. När ni inte måste arbeta på natten också förstås. Är det någon som är intresserad än? Luca ruskade på huvudet. Tack, kapten. Men nej, tack, sa han med halvkvävd röst. En del dumskallar trodde att soldater blev smickrade om man låtsades att de hade högre rang än i verkligheten. Nu hoppas jag att ni vill ursäkta mig. Vi har en föreställning att sköta och det finns folk här som inte blir glada om de måste vänta länge till innan vi sätter igång. Efter en sista vaksam blick på kvinnan, som om han var rädd att hon skulle ta honom i kragen och släpa iväg med honom, vände han sig mot männen bakom honom. Tillbaka till era platser allihop. Varför står ni här och dräller? Jag har allt under kontroll. Tillbaka till era platser innan folk börjar begära pengarna tillbaka. Det skulle ha varit en katastrof för Luca. Om det stått mellan att lämna tillbaka pengar och få ett upplopp på halsen skulle han inte kunnat välja vilket som var värst. Medan artisterna och hästskötarna traskade iväg och Luca skyndade efter dem med ideliga blickar över axeln vände sig kvinnan mot Mert. Han var den enda mannen som var kvar frånsett de båda hästskötarna. Du då? Att döma av hur du ser ut skulle du kanske bli officer och få ge mig order. Hon lät road av tanken. Han visste vad hon höll på med. Människorna i kön hade sett tre chonchanska soldater springa därifrån. Och vem visste varför de hade sprungit. Men nu hade de sett henne skingra en mycket större samling karar alldeles på egen hand. Han skulle ha gett henne en plats som fanjunkare i röda handen utan att tveka. Jag skulle vara usel som soldat, fanbärare, sa han och lyfte på hatten. Hon skrattade. När hon vände sig bort hörde han Bollins milda stämma igen. Du hörde vad jag sa till den där karn. Ett silveröre för dig och ett för frun. Det skramlade av mynt i kannan. Tackar. Allt var som vanligt igen. Och i hans huvud rasslade tärningarna på. Matt gick tillbaka in på området och traskade mellan träpodierna där akrobaterna återgjorde sina konster inför publiken medan jonglörerna jonglerade. Clarins hundar sprang på stora träklot och Mioras leoparder stod på bakbenen i en bur som såg ut att nätt och jämnt kunna hålla dem inne. Matt bestämde sig för att titta till Aesedena. Det var leoparderna som fått honom att tänka på dem. De meniga soldaterna skulle kanske arbeta hela dagen, men han kunde slå vad om att åtminstone några av officerarna snart skulle komma hit för att ta sig en titt. Han litade på Chuon, konstigt nog, och Egenin var inte dummare än att hon höll sig utom synhåll när det var andra chonchanier i närheten. Men hos Aesedena verkade det vara klenare beställt med det sunda förnuftet. Till och med Teslin och Edesina, som hade varit daimoner, tog dumma risker. Jolene, som inte hade varit det, verkade tro att hon var osårbar. Vid det här laget visste alla i det resande sällskapet att de tre kvinnorna var Aesedair. Men deras stora vagn, överdragen med vit kalkfärg som blivit randig av regn, stod fortfarande i närheten av de tältduksklädda transportvagnarna, inte långt från tjuderlinorna. För en storförstinna som gav honom ett skyddande intyg hade Luca varit beredd att möblera om bland vagnarna. Men inte för Aesir, som förutom att de innebar en risk dessutom var praktiskt taget utfattiga. Kvinnorna i sällskapet var till största delen sympatiskt inställda till systrarna, medan männen var misstänksamma i högre eller lägre grad. Så var det nästan alltid med Aesir. Men utan Mats guld skulle Luca ha kört om på porten och låtit dem klara sig själva. Aesir var ett hot mer än någonting annat så länge de vistades i områden som Shonshan kontrollerade. Mert Cawthorn fick inget tack för det, och inte frågar han efter det heller. Han skulle gladligen ha nöjt sig med en gnutta respekt. Men det var det minst sagt osannolikt att han skulle få. Aesir var trots allt Aesir. Jolines väktare Blerick och Fenn syntes inte till. Så han slapp prata sig förbi dem innan han kunde gå in. Men när han närmade sig de smutsiga trappstegen i vagnens bakände blev plötsligt rävhuvudmedaljongen som hängde innanför hans skjorta iskall mot hans bröst. Sen blev den ännu kallare och han stod stilla som en staty ett ögonblick. De enfaldiga fruntrimlen satt där inne och ledde kraften. Han samlade sig, klampade upp för trappan och slog upp dörren. Alla kvinnorna som han hade väntat sig att hitta var där. Jolene, en slank, söt, grön syster med stora ögon. Teslin, en smalaxlad röd syster som såg ut att kunna knäcka stenar mellan tänderna. Och Edesina, en gul som var stilig snarare än vacker, med midjelånga svarta lockar. Han hade räddat alla tre från Shonshan och befriat Teslin och Edesina ur Daemon-burarna. Men deras tacksamhet var minst sagt skiftande. Bethamin, lika mörk som Chuen, men lång och med behagligt rundare former, och gulblonda Seta hade varit Saldamer, tills de tvingats att hjälpa till att befria de tre Aesirna. Alla fem delade den här vagnen. Aesirna för att hålla ett öga på de forna Saldamerna och de forna Saldamerna för att hålla ett öga på Aesirna. Ingen i rapporten förstod att detta var deras uppgift, men deras ömsesidiga misstro fick dem att utföra dem mycket nitiskt. Däremot hade han inte väntat sig att träffa på Sertal Arnan här. Husmor Arnan hade förestått värdshuset Vandrande kvinnan i Ibordar, innan hon av någon anledning bestämt sig för att även hon skulle delta i räddningsaktionen. Å andra sidan hade Sertal en förmåga att alltid nästla sig in överallt. Eller lägga näsan i blöt för att inte skräda orden. Det gjorde hon ideligen när det gällde honom och Chuen, men det de sysslade med nu var helt oväntat. Mitt i vagnen stod Bethanin och Sita stela som gärdsgårdsstörar, inklämda skuldra mot skuldra mellan de båda bäddarna som inte gick att fälla upp mot väggen, medan Jolene gav Bethamin den ena örfilen efter den andra, först med ena handen och sen med andra. Tysta tårar tillrade ut efter den långa kvinnans kinder, och Sita såg ut som om hon var rädd att det var hennes tur härnäst. Edesina och Teslin stod med armarna i kors och tittade på med uttryckslösa miner, medan husmor Ernans ogillande min syntes över Teslins axel. Om ogillandet gällde örfilarna eller det Bethamin gjort för att förtjäna dem visste inte Mert och brydde sig inte heller om det. Han korsade golvet med ett långt kliv, högg tag i Jolines lyfta arm och svängde runt henne. Vad i ljusets namn håller du? Längre kom han inte förrän hon med sin andra hand gav honom en hurril så hård att det ringde i öronen på honom. Nej, nu var geten flodd, sa han och satte sig hårt på den närmaste sängen medan han drog med sig en förvånad Jolene och la henne över knäna. Mörka fläckar dansade fortfarande framför hans ögon. Hans högerhand träffade hennes ända med en ljudlig klatsch som fick henne att ge till ett överraskat kväkande. Medaljongen blev ännu kallare och Edesina flämtade när ingenting hände. Men han försökte hålla ett öga på de båda andra systrarna och ett på den öppna dörren för den händelse att Jolins väktare skulle dyka upp. Medan han höll henne på plats och smiskade henne så hårt och snabbt han kunde. Han hade ingen aning om hur många särkar och underkjolar hon hade på sig under den slitna blå ylleklänningen och ville vara säker på att göra ett varaktigt intryck. Det kändes som om han daskade i takt med tärningarna som snurrade i hans huvud. Den fäktande och sparkande Jolin började svära som en vagnskusk samtidigt som det kändes som om medaljongen förvandlades till is och sen blev så kall att han undrade om han skulle få köldskador. Men snart började ordlösa tjut att blandas med ederna. Må så vara att han inte hade samma armkraft som Petar, men svag var han sannerligen inte. Man fick starka armar av att träna med både båge och stav. Edesina och Teslin såg ut att vara lika förlamade som de båda storögda saldejmerna. Även om Befamin flinade brett verkade hon lika förbluffad som Seta. Men just som han började tycka att Jolins tjut var fler än svordomarna försökte husmor Ernan tränga sig förbi de båda ejsedéerna. Otroligt nog gav Teslin henne en bestämd gest att stanna där hon var. Ytterst få kvinnor, eller män för den delen, ifrågasatte en befallning från en ACD. Men husmor Ernan gav den röda systern en kylig blick och klämde sig mellan de båda ACD:erna muttrande någonting som fick dem båda att titta undrande på henne. Hon var fortfarande tvungen att tränga sig mellan Befärnin och Sita. Så han passade på att avsluta med en radda snabba klatschar innan han rullade den gröna systern från sitt knä. Det hade ändå börjat svida i handen. Jolin landade med en duns och utstötte ett flämtande "Åh!" Husmor Ernan ställde sig framför honom så nära att Jolin nästan inte kunde ta sig upp på fötter och betraktade honom med armarna korsade under brösten på ett sätt som ytterligare framhävde den generöst tilltagna barmen som halvt blottades av klänningens låga urringning. Trots klänningen var hon inte ursprungligen från Ibordar, inte med sina hasselbruna ögon, men hon hade allt som hörde den staden till. Stora guldringar i öronen, en bröllopskniv med röda och vita stenar i skaftet för hennes söner och döttrar i en tjock silverlänk runt halsen och en krökt dolk innanför skärpet. Hennes mörkgröna kjol var uppsydd på vänstersidan så att man såg den röda underkjolen. Hon hade gråa stänk vid tinningarna och var själva sinnebilden för en myndig ibordarisk värdshusvärdinna. Självsäker och van vid att ge order. Han förväntade sig att hon skulle läxa upp honom. Det var hon lika bra på som någon ACD. Så han blev förvånad över hennes tankfulla ton när hon tog till orda. Jolin måste ha försökt stoppa dig och Teslin och Edesina med. Men vad de nu än gjorde så misslyckades det. Det borde innebära att du har en Tear and Grill som kan styra undan kraftens flöden. Jag har hört talas om sådana ting. Cadsuan Melandrin påstods ha en. I varje fall enligt ryktet. Men själv har jag aldrig sett någon. Det skulle jag väldigt gärna vilja göra. Jag tänker inte ta den ifrån dig. Men jag skulle uppskatta om jag fick titta på den. Hur kan du känna till Cadsuan? Frågade Jolin uppfordrande samtidigt som hon började borsta av bakdelen på sin kjol. Första draget med handen fick henne att rycka till och hon gav upp försöket med en mörk blick på Mert för att visa att hon minsann inte var färdig med honom. Det glimmade av tårar i hennes stora bruna ögon och på hennes kinder. Men om han så småningom skulle få betala för dem så var det ändå värt priset. Hon sa någonting om prövningen för att få sjalen, sa Edesina. Så här sa hon, hur kan ni ha klarat prövningen för att få sjalen om någonting sånt här kan göra er stela som pinnar, tillade Teslin. Husmor Ernan fick en spänd min, men hon återvann sitt lugn på ett ögonblick. Ni kanske kommer ihåg att jag har ägt ett värdshus, sa hon torrt. Vandrande kvinnan hade många gäster genom åren, och många av dem pratade, kanske mer än de borde till och med. Det skulle ingen ACD göra, sa Jolene och vände sig sedan hastigt om. Blairick och Fenn var på väg upp för trappan. Båda två var från gränslanden och storväxta män. Så Matt kom snabbt på fötter och beredde sig på att använda sina knivar om det blev nödvändigt. Må så vara att de kunde ge honom stryk, men inte utan att få betala med lite blod. Till hans överraskning störtade Jolene bort till dörren, stängde den rakt i ansiktet på Fenn och la på haspen. Saldenen gjorde inga försök att öppna dörren, men Matt var säker på att de båda skulle vänta på honom när han gick. När hon vände sig om igen brann en het glöd i hennes ögon, tårarna till trots, och hon verkade ha glömt bort husmor Ernan för stunden. Om du ens funderar på, började hon och hötte med fingret mot honom. Han tog ett steg fram och satte själv fingret framför näsan på henne så snabbt att hon hoppade baklänges och törnade i dörren. Vilket i sin tur fick henne att pipa till och hoppa framåt igen med blossande röda kinder. Han struntade fullkomligt i om det var av ilska eller förlägenhet. Hon öppnade munnen, men han lät henne inte få en syl i vädret. Om det inte vore för mig skulle du ha ett Damon-koppel runt halsen, liksom Edesina och Teslin, sa han med lika mycket hetta i rösten som hon hade i blicken. Som tack gör du ditt bästa för att hunsa med mig. Du promenerar runt på egen hand och utsätter oss allihop för fara. Du ledde fördömer mig kraften när du vet att det finns Shawnshen på andra sidan vägen. De kan ha med sig en Damon, eller kanske ett dussin. Det vet varken du eller jag. Han betvivlade att det fanns en enda Damon där. Men att tvivla var en helt annan sak än att veta. Och hur som helst tänkte han inte berätta om sina tvivel för henne. Inte här och nu. Nå, jag har funnit mig i en del av allt detta. Även om det är lika bra att du vet att gränsen snart är nådd. Men jag tänker inte finna mig i att du slår mig. Gör du det en gång till så lovar jag att jag ska peppra skinnet på dig dubbelt så hårt och dubbelt så hett. Det har du mitt ord på. Och jag tänker inte försöka stoppa honom nästa gång om du gör det, sa husmor Ernan. Inte jag heller, tillade Teslin efter en viss tvekan följd av ett eko från Edesina. Jolene såg ut som om någon hade drämt en hammare rakt mellan ögonen på henne. Högst tillfredsställande. Bara han nu kunde räkna ut hur han skulle kunna undvika att Blairick och Fenn slog honom sönder och samman. Kan nu någon vara så vänlig och tala om varför ni fått för er att börja leda kraften, som om den sista striden vore här? Måste du hålla kvar dem så där, Edesina? Han nickade mot Sita och Bethamin. Det var bara en kvalificerad gissning, men Edesina spärrade upp ögonen som om hon trodde att Tyr and Greelan inte bara lät honom stoppa flödena utan se dem också. I vilket fall som helst stod strax de båda kvinnorna som vanligt på golvet. Bethamin började lugnt torka sina tårar med en vit linnenäsduk. Sita satte sig på den närmsta sängen, slog armarna om sig och rös. Hon såg mer tagen ut än Bethamin. Ingen av ACD:erna verkade vilja svara, så husmor Ernan gjorde det åt dem. Det var ett gräl. Jolene ville gå och se de shonshanska soldaterna med egna ögon och vägrade att låta sig övertygas om att låta bli. Bethamin bestämde sig för att tukta henne, precis som om hon inte anat vad det skulle leda till. Den forna värdshusvärdinnan skakade med avsmak på huvudet. Hon försökte lägga Jolene över knät, hjälpt av Sita, så Edesina surrade ihop dem med flöden av luft. Antar jag, tillade hon, när alla tre ACD:erna såg skarpt på henne. Må så vara att jag inte kan leda själv, men jag har ändå ögon att se med. Det förklarar inte vad jag kände som ärt. Det leddes en stor mängd av kraften här inne. Husmor Ernan och Esedena betraktade honom begrundande med långa blickar som tycktes leta sig in under hans skjorta efter medaljongen. De skulle inte glömma bort hans Tear and Grill, så mycket var säkert. Jolene tog vid. Bethamin ledde kraften. Jag har aldrig förut sett en väv hon använde innan hon tappade urkällan, men hon fick gnistor att dansa runt oss alla tre. Antagligen använde hon så mycket av kraften som hon förmådde ta in. Bethamin började plötsligt storgråta. Hon sjönk ihop och var nära att dråsa ner på golvet. Det var inte meningen, snyftade hon med skälvande skuldror och ansiktet förvridet av tårar. Jag trodde att ni skulle döda mig, men det var inte meningen. Det var det inte. Chita började gunga fram och tillbaka medan hon stirrade på sin vän med skräck i blicken. Eller kanske snarare sin före detta vän. De visste båda att de kunde fängslas med en Ardame och att samma sak kanske gällde alla Shaldamer. Men förmodligen hade de vägrat att erkänna den fulla innebörden av detta. Alla kvinnor som kunde använda en Ardame kunde lära sig att bruka kraften. Det var ett faktum som de förmodligen hade försökt förneka av all sin kraft. Försökt glömma. Men att en av dem verkligen lett kraften förändrade allt. Bränn honom. Det här var verkligen precis vad han behövde just nu. Vad tänker ni göra åt det? Det här kunde bara en HD handskas med. Nu när hon börjat kan hon inte bara sluta, så pass mycket vet jag. Låta henne dö, sa Teslin strävt. Vi kan hålla henne avskärmad tills vi kan göra oss av med henne. Sen får hon dö. Det kan vi inte göra, sa Edesina bestört. Fast hennes bestörtning berodde uppenbarligen inte på tanken på Bethamins död. Så fort vi släpper iväg henne blir hon en fara för alla i sin närhet. Jag ska inte göra det igen, snyftade Bethamin nästan bönfallande. Jag lovar. Jolene trängde sig förbi Mert som om han varit en hatthängare och ställde sig framför Bethamin med händerna i sidorna. Hon blängde upp på den längre kvinnan. Du kommer inte att sluta. Det kan du inte när du väl har börjat. Och det kanske går flera månader mellan försöken. Men försöka kommer du att göra. Om och om igen. Och varje gång blir det farligare för dig. Med en suck lät hon händerna falla. Du är alldeles för gammal för novisboken. Men det finns ingen annan råd. Vi får lära upp dig. I varje fall tillräckligt för att du ska vara trygg. Lära upp henne, tjöt Teslin och satte sina händer mot höfterna. Låt henne dö, säger jag. Har du någon aning om hur dessa Shaldamer behandlade mig när jag var fången hos dem? Nej, eftersom du aldrig har gått närmare in på det än att jämra dig över hur fruktansvärt det var, svarade Jolene torrt och tillade sen mycket bestämt. Men jag tänker inte lämna någon kvinna att dö om jag kan förhindra det. Naturligtvis var saken inte till ända med det. När en kvinna ville få rätt kunde hon fortsätta diskutera om hon så var ensam. Och nu ville allihop få rätt. Edesina ställde sig vid Jolins sida. Det gjorde även husmor Ernan, som om hon haft samma rätt att uttala sig som Aesir Dena. Det värsta var att Bethamin och Sita däremot höll med Teslin och framhärdade i att de verkligen inte ville lära sig att leda kraften, lika högljutt och med lika vilda gester som de andra. Mert var klok nog att slinka ut ur vagnen och tyst stänga dörren bakom sig. Han behövde inte påminna dem om sin existens. I varje fall Eichedena skulle snart nog komma ihåg honom. Nu kunde han i varje fall sluta oroa sig för de fördömda Ardamerna och huruvida Shaldamerna skulle försöka använda dem igen. Det var slut på den saken nu. Han hade haft rätt om Fenn och Blarick. De stod nedanför trappan och väntade. Och att säga att de såg ut som åskmoln räckte inte halvvägs. Utan tvekan visste de precis vad som hade hänt Jolene. Däremot inte vem som var skyldig, visade det sig. Vad var det som för sig gick där inne, Cawthon? Frågade Blairick barskt och spände sina blå ögon i honom. Han var något längre än Fenn och hade fått raka av sin kenariska hårknut från gässan, men var inte alls glad åt den korta stubb som växte ut på hans huvud. Var du inblandad? Frågade Fenn med kall röst. Hur skulle jag ha kunnat vara det, svarade Mert och traskade ner för trappan med obekymrade steg. Hon är ACD, om du nu inte märkt det själv. Om ni vill veta vad som hände tycker jag att ni ska fråga henne. Jag är inte så dum att jag går runt och pratar om det, det säger jag dig. Fast jag skulle nog inte fråga henne just nu. De grälar för fullt där inne. Jag tog tillfället i akt att smita ut medan jag fortfarande har skinnet i behåll. Det var kanske inte bästa tänkbara ordval. De båda väktarna blev ännu mörkare i synen, otroligt nog. Men de lät honom gå sin väg utan att behöva ta till knivarna. Det kunde han i varje fall vara tacksam för. Och ingen av dem verkade särskilt angelägen om att gå in i vagnen heller. Istället satte de sig på trappan och väntade. Dumbommarna. Han betvivlade att Jolene skulle vara särskilt meddelsam. Men däremot kunde det mycket väl hända att hon lät sitt dåliga humör gå ut över dem eftersom de visste vad hon råkat ut för. Hade han varit i deras kläder skulle han ha funderat ut någonting att göra som hindrade honom att närma sig den där vagnen i, tja, säg en månad eller två. Det kanske skulle hjälpa. Lite. Kvinnor hade bra minne för vissa saker. Han fick själv se upp med Jolene från och med nu, men det var det värt. Med ett Schonchenläger på andra sidan vägen, Eiserdeer som grälade och ledde kraften som om de aldrig hört talas om Schonchen, och dessutom tärningarna snurrande i huvudet, skulle han inte komma över sina onda aningar om han så vann två partier sten mot tjuvon ikväll. Han gick och la sig på golvet, eftersom det var Damons tur att använda den ena sängen och Egenin alltid fick den andra, med tärningarna studsande mot insidan av skallen. Men han var i varje fall övertygad om att morgondagen måste bli bättre än idag. Nå, han hade aldrig påstått att han alltid hade rätt. Han önskade bara att han inte haft fel så ofta.